Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin.
Hej Peppe.
Vad har du läst i veckan?
Jag har läst 2 böcker. Den ena är, eller nu överdrev jag faktiskt. Jag har läst 2 halva böcker. Så tillsammans blir det en bok.
Ja, det räknas.
Ja, ungefär så. Och den ena är, du vet, Meg Wolitzer som skrev Hustrun, The Wife.
Ja.
Som sen blev filmatiserad med Glenn Close och fick massa priser och så.
Vi har ju faktiskt talat om den i den här podden.
Ja, och vi talade faktiskt om den för ganska länge sedan. Och så blev den ju jättestor och vi älskade den.
Har du sett filmen också med Glenn Close?
Jag har inte det. För att, gjorde du det? Vad tyckte du?
Men alltså jag såg den på flyget och jag tyckte faktiskt väldigt mycket om den. För jag vet inte om jag måste säga den på flyget. Kanske det är för den enda gången jag ser på filmer. För att jag har småbarn är den enda gången när jag flyger. Men jag såg den och tyckte väldigt mycket om den. Men så slog det mig i själva boken. Visst ska hon ta emot det här, eller ska Hannes man ta emot det här priset i Helsingfors?
Ja, det här finlandliga priset typ, eller var någonting
ja,
motsvarande.
Men i filmen åker de till Stockholm och tar emot Nobelpriset. Och jag kände, jag kan ju fatta det säkert av liksom filmfinansieringstekniska skäl som de åker till Stockholm och tar emot ett svenskt pris. Jag tänker att svensk filmindustri har säkert varit med och finansierat filmen. Men det är så synd. För jag måste
eller det kan eventuellt vara så att Nobelpriset är lite kändare än ett pris som inte ens finns.
Men det här är ju fiktion, det är väl ingen dokumentär, herregud. Du vet att man kommer från ett litet land
nu
som ingen
är det
vet
beef.
Om. Och sen skriver Meg Wolitzer om
ja, men jag tänker bara ur ett rent amerikanskt perspektiv, du vet, de bara Sweden, Schmiden, Finland, whatever. Did anybody hear of the Nobel? There's some kind of Nobel. Let's just take that Nobel Prize, right?
Ja,
jag kan
jag
bara se det framför mig. Enklaste
att Sverige är så storebror som bara swishar förbi en och liksom skuffar
undan. Ja, men du var så glad, du bara älskade Meg Wolitzer ännu mer för att hon hade valt bort
exakt.
Sverige och valt Finland och hittat på ett litteraturpris och så åkte de dit där till Helsingfors.
Ja. Oh, no. Ja. Så därför säger jag att allihopa, läs boken.
Skit i filmen. Nej, men på seriösen så sa faktiskt min mamma och jag pratade om just det här idag och hon sa att när hon såg filmen så Glenn Close är så otroligt skicklig och så dominant skådespelare så att hon tog liksom över, det blev fel tyngdpunkt och att det blev en annan, jag vet inte, hon tyckte att det blev en annan känsla helt enkelt i filmen.
Jag är så där.
Ja, jag, och så kan det vara. Jag är själv lite rädd på grund av den just den anledningen. Jag tittar väldigt sällan på filmatiseringar av böcker som jag redan har läst med undantag för typ Harry Potter eller något sånt där. För att jag blir så det blir liksom kaosigt i huvudet när jag har byggt upp hela den där världen och sen så kommer en ny värld och ska liksom tränga ut den där första och så.
Men vet du, jag förstår precis vad du menar, men kan du tänka så här att det är liksom en helt enkelt en annan berättelse att försöka skilja åt dem, det kanske två historier som påminner om varandra, men det är inte samma. Det här är liksom ett parallelluniversum där nästan exakt samma saker och personer figurerar, men det är ändå inte samma historia.
Jag känner nämligen hetsen att titta på den här Gräns nu, och jag tror att det är väldigt klokt det där. Ja. Jag ska ha det i åtanke, för att jag gillade ju verkligen novellen Gräns av John Arvid Lindqvist,
och nu det.
Fick den ju guldbaggar upp över, du vet, taknockarna, och den ska vara så himla bra. Men sen så har jag också hört att den är så liksom grafisk, alltså våldsam, äcklig på det sättet som du och jag pratade om tidigare, att är det så att liksom har vi blivit helt, har det där eskalerat så mycket, det här liksom de grova uttrycken, alltså det kan vara sex, det kan vara våld, det kan vara liksom...
Det förstår vi, du menar att vi är liksom avtrubbade, och därför måste vi hela tiden hitta på någonting som, eller författare och liksom manuskribenter måste hela tiden hitta på någonting som är lite chockerande, någonting som rör oss, för att vi kommer liksom att vara obrydda om det bara är det vanliga våld och det vanliga sexet som vi har sett 100 gånger förut. Så någon måste liksom flytta gränsen lite vidare.
Om vi hade kollat på någon sån här vanlig Hitchcock-rulle idag, typ Psycho eller Fåglarna eller Fönster mot gården, något, hade vi bara så här jäsp, somnat, eller hade man fortfarande blivit rädd? Vad tror du?
Men jag tror att, alltså nu är det ju otroligt länge sedan sett Hitchcock, men jag vill tro att han spelar liksom med andra saker än liksom våldsamma effekter, att det fanns någon slags subtil ångest.
Ja, det är mycket läskigare för övrigt.
Ja, när det aldrig händer någonting, och bara liksom det hemska sker inuti ens huvud snarare än på framför den på skärmen. Att duscha kommer ju aldrig att vara som förut efter att man har sett den där, i och för sig. Det var ett jätteroligt
jämförelse, för
det hände ju någonting.
Nej, men jag är rädd för dusch. Jag liksom fortfarande, så jag blev så helt knäckt när vi flyttade till det här huset där vi bor nu, för att det inte var så en vanlig duschkabin. Bara, vad fan ska jag behöva duscha med draperi? Då måste jag ju nämligen kika ut då för att se om inte liksom Norman fucking Bates står där, och då så kommer det ut vatten där på golvet, så måste man torka. Jättejobbigt.
Ja, men jag kan relatera.
För att inte tala om när man går förbi det stängda duschdraperiet och tänker sig att det står någon där. Det tänker jag mig alltid.
Alltså om man en gång börjar tänka det, så kommer ju duschdraperi aldrig att vara sig självt efter det.
Nej. Det var en lång utvikning från Meg Willitzers andra roman, som alltså heter En kvinnas övertygelse, som är den jag håller på med just nu. Den handlar om, wait for it, feminism!
Yes!
Du vet den här grejen när man tror att liksom män och kvinnor är lika värda. Har du hört om det?
Nej, faktiskt inte.
Men det i alla fall, det handlar om detta, och vet du vad det mer handlar om?
Alltså, berätta.
En ung intellektuell kvinna som går på college i USA.
Sluta. Ja. Nej, alltså jag kommer också att tala med en sån bok. Jag tycker det är det enda vi kan, det är det handlar om.
Är det enda böcker handlar om, Peppe?
Ja.
Alltså ett tag så varenda bok vi lyfte var ju en ung vilsen person i någon storstad som skulle liksom snedtända på någon drog och ha lite misslyckade ligg och sådär, och försöka bli författare. Och nu är det som att varenda bok handlar om en ung ambitiös kvinna i universitetsmiljö. Liksom,
alltså vi är verkligen, in i fas här.
Men i och med att den handlar om feminismens historia på ett sätt, eller dess olika, hur en kvinnas övertygelse så att säga kan tas olika uttryck, och hur, ja, jag vet inte riktigt, nu svamlar jag för att jag vet inte riktigt vad medien handlar
om. Du låter inte övertygad, skulle jag säga. Nej, alltså, gillar
jag
du den
är
då,
inte eller? Det, alltså Meg, nu har jag kommit halvvägs, och nu måste det hända något här, Meg. Det kan inte vara fler referenser till olika roommates i college och allt det här, olika professor this and that och unga. Jo, nu har ju Frey kommit till storstan och är lite vilsen där då, och ska försöka klättra karriären i sitt nya jobb och så, men nej.
Kommer du att läsa vidare?
Ja, men jag vill liksom inte svika. Jag vill inte svika mig.
Svikar du den här boken? Feminismen. Feminismen.
Ja, precis. Men jag kan prata mer om den andra boken vars halva jag läst sen. Men först vill jag höra vad du har läst veckan.
Jag läste Sally Rooney's Normal People. Och nu, jag vet att jag frågade det här, jag tror att jag frågade det förra veckan, men läste du också den hennes Sally Rooneys första bok som hette Samtal med vänner, eller var det bara jag som läste den?
Nej, det var du som läste den och du pratade ganska mycket om den faktiskt.
Ja,
den gjorde intryck.
Ja, men jag både tyckte om den och tyckte inte om den. Jag tyckte om den för den var så väldigt välskriven och kändes liksom, den kändes, hade väldigt välskrivna dialoger och kändes som en, ja, men det kändes väldigt sann på något sätt. Men samtidigt tyckte jag att själva premissen var så otroligt tråkig. Ung kvinna som är lite omedveten om hur snygg och attraktiv och smart hon är. Så blir en mycket äldre man som då kanske var 35 års ålder i den här boken kär i henne och är otrogen mot sin fru med den här unga kvinnan. Jag liksom hejar hela tiden på frugan, kommer jag ihåg. Den bedragna frun där, tyckte lite synd om henne. Men jag tycker ändå att Sally Rooney var en så pass bra författare så jag hoppade på Normal People så fort den kom ut. Och den handlade om, som sagt, om en ung kvinna som börjar college. Och, eller den börjar faktiskt redan i high school. Och det handlar om en ung kvinna och en ung man. Hon kommer från ganska liksom, lyxiga förhållanden. Hennes föräldrar är höginkomsttagare. Hennes pappa är död men hennes mamma har liksom mycket pengar. Och hon har städhjälp. Och den städhjälpen är en ensamstående mamma vars son är i samma ålder som den här unga kvinnan i boken. Och den börjar med att utspela sig i high school och där är hon, där de båda väldigt liksom, duktiga i skolan men han har hög status. Han är den där killen som alla vill hänga med och som alla tjejer är lite kära i. Och hon är en outcast. Liksom, ingen, alla tycker att hon är lite konstig och liksom, det är lite så nästan, hon är nästan paria, ingen vill riktigt synas i hennes sällskap. Och så har de en relation, men eftersom hon är så, de har sex och han är kär i henne, säger till honom att han älskar henne, men eftersom hon är så opopulär i skolan så är det här ett hemligt förhållande. Han vill liksom inte att de andra, hans vänner ska få veta det här.
Och, men jag fattar inte riktigt varför hon är så impopulär. Vad har hon liksom gjort sig skyldig till? Eller?
Nej, men vet du, bra fråga. Men jag tycker att Sally Rooney gör det här väldigt bra för att man förstår inte. Liksom, hon använder ingen smink, men det är ju kanske inte heller orsak nog. Hon är bra i skolan, men det är kanske inte orsak nog. Jag tror att det handlar om att vet du, det som människor som blir mobbade blir inte, det finns liksom ingen tydlig orsak till varför just de blir mobbade, utan det finns bara någon slags dynamik som gör att osäkra människor gaddar ihop sig mot någon. Det räcker med att man liksom har fel sorts utstrålning eller någonting sånt, så är man liksom en, så passar man inte in i gänget. Men så börjar de så av olika orsaker som jag tycker att alla som lyssnar på den ska läsa den boken, för den är faktiskt väldigt välskriven, så jag behöver inte säga varför, men de glider ifrån varandra och träffas igen senare på college. De går båda i, söker inte samma college, kommer in och träffas dem, och där är dynamiken helt omvänd. Han är, när han kommer till college är han liksom ingen, han känner ingen och liksom han har lämnat sin liksom höga high school status bakom sig, medan det visar sig att hon är plötsligt en högstatusperson där.
Varför då?
Hon är liksom en som alla vill hänga med. Ja, för att hon är smart, för att hon kommer från rätt sorts familj, hon kommer liksom med rätt sorts status in, hon har antagligen lärt känna rätt person genast i början. När de träffas igen så har hon en pojkvän som är verkligen liksom den, en av de riktigt populära. Och så fortsätter det så här, liksom, den här boken handlar, men så blir de, så liksom hittar de varandra igen, de här två huvudpersonerna. Men när boken handlar om hur liksom makt och status och känslor på något förändras och kastas om genom olika livsfaser, och samtidigt är det en kärlekshistoria. Och jag tänkte mycket på, förra veckan talade jag om den här Idioten av Elif Batuman, som faktiskt också var väldigt välskriven men som helt enkelt var lite för seg. Jag tänker att kanske problemet med den också var att jag hade liksom för bråttom. Jag försökte läsa den på en vecka men det gick bara inte. Den var för tjock och för långsam. Men den här Sally Rooneys Normal People har ett helt annat driv i sig. Det verkar så att jag är liksom slukar sida efter sida och vill veta vad som kommer att hända. Vem som kommer att göra vad mot den andra. Plus väldigt bra sexscener. Ofta väldigt korta men väldigt liksom man fattar dem.
För hennes förra bok så kommer jag ihåg att du reagerade på att det var lite så här the male gaze och lite så här gubb.
Ja, men det var det.
Och
det
snuskigt på något sätt.
Jag tycker det är svårt det där för att ibland är det ju, ibland, för jag tänkte mycket på om jag tyckte illa om den första boken för att den måste imitera världen för mycket. Det är ju inte världens ovanligaste sak att 35-åriga män blir kära i 20-åriga tjejer och har de sådana statussymboler. Men det var ändå så att det kändes så otroligt tröttsamt. Men, och det var kanske det som liksom, det var för mycket genomsyrat av så här fungerar patriarkatet. Men ja, men den här liksom serien liksom, ja, men den känns kanske mognare den här faktiskt.
Ja.
Men det, jag har inte kommit, jag måste säga, jag är nu lite kvar av den och jag längtar faktiskt efter att få läsa vidare på den.
Vad kul, då fick vi ett boktips här. Jag är inte riktigt redo för att tipsa om Meg Wolitzer, en kvinnas övertygelse, än. För jag har inte riktigt kommit fram till vad den egentligen handlar om. Förutom det övergripande temat feminism och det övergripande temat så här, coming of age. Eller liksom att vara ung vuxen överhuvudtaget. Så att jag kan inte, jag återkommer helt enkelt nästa vecka.
Ja, men jag ser fram emot det.
Samtidigt, jag kan också tycka att ibland är det är lite bra när romaner kräver, när de inte är så omedelbara. Jaha, det här är en bok som handlar om det här. Jag tänkte lite på den här Agnes Lidbecks Förlåten. Den hade ju jag också lite, den var liksom lite oformlig storymässigt. Mm. Och det måste ju inte vara så himla omedelbart som en kanske en spänningsroman eller så, men nej, det är någonting som inte riktigt.
Nej, men jag vet vad du menar, men ibland är det faktiskt så att först efter att man har avslutat boken och den måste ha satt sig, så då fattar man helheten.
Men du, ska vi sticka emellan med ett litet läsarbrev?
Ja, mycket gärna.
Tack för tipset om Karin Smirnoffs Jag får ner till bror. En fantastisk bok, men med för mig många igenkänningsämnen. Intressant att höra dina tankar om landsbygd kontra storstad. Jag är uppvuxen i ett litet samhälle och kan verkligen känna igen mig i detta, hur alla människor i ens närhet är sammankopplade på olika sätt. Som barn fick man ju tillgång till många hem genom att man var hemma hos kompisar. Det slår mig ofta att när man sen som vuxen får reda på hemligheter inom citattecken om dessa hem, så har man redan känt på sig detta som barn. När jag var liten så visste jag ju inte vad, men jag visste vilka oskrivna regler som gällde i varje hem och hur jag skulle uppträda där. Jag tror att de vuxna inte brydde sig om att förställa sig inför ett barn som ändå inte förstod någonting. Jag är uppväxt i en tid när man inte tog så mycket notis om barn. Vi bara fanns där. Tack också för en intressant podd som givit mig många läsupplevelser som jag annars missat. Från Lilian.
Gud, vilket fint brev. Och alltså, så intressant. För jag kan faktiskt också känna igen det där. När man i efterhand ser liksom på kompisars familjer som man hälsar på. För verkligen det fanns, som barn har man liksom ganska få referenser. Man tycker att allt som händer är ganska naturligt. Och det är naturligt att det är ett visst hem. Finns en viss sorts stämning. Och i ett annat hem en annan sorts stämning. Och sen i efterhand, när man har någon slags facit i hand, så börjar man förstå hur allt hänger ihop. Eller åtminstone delar av det.
Ja, det är så himla liksom, man kan bli lite skärrad så där som vuxen och inse att just det, men i den familjen, herregud, där måste det ha funnits någon form av missbruk, eller i den familjen så var det ju så otroligt kärlekslös stämning mellan. Det var ju inte bara negativa, det var ju också så här, den där familjen var ju helt ljuvlig och man förstod liksom varför man själv tyckte om att vara där och söka sig dit.
Ja,
och så. Men det är ju inte lika, det är ju inte traumatiserande så, men jag önskar att jag hade varit lite mer medveten och hade kanske kunnat hjälpa någon.
Som barn kan man ju inte kräva det. Alltså man kan ju inte kräva det av barn. Man liksom som barn bara är man, tycker jag. Och det tänker jag också. Jag undrar liksom hur den här uppfattningen ens barns kompisar kommer att ha om ens eget hem. Du vet, när de ser tillbaka. Ja. Hur de känner. Att vad är det liksom, vilken sur morsa eller vet du.
Ja, man kommer definitivt tycka att jag är någon som är sträng, tror jag. Och det gör liksom inte mig. Jag är inte sån här som eller sträng är väl kanske fel uttryck, så gammalmodigt, men att det är tydliga liksom.
Fast det är ju rak. Det är ju bra. Det är liksom, tycker jag, att barn också uppskattar att det inte finns någon sarkasm eller liksom, eller liksom bara en stämning som man ska försöka läsa av, utan istället få veta exakt vad som gäller och vad som inte gäller. Som jag till exempel otroligt sträng av att alla som var på toaletten hemma hos oss tvättar händerna.
Ja, det är superviktigt. Och sen så vill jag också att de ska käka, de ska alltid smaka på maten och, liksom, och sen ska de säga tack. Och det är egentligen inte att vara sträng. Det är så här helt vanligt hyfs, men det kanske uppfattas som stränghet då för barn som inte behöver göra sådana saker, förstås.
Däremot kan jag bli otroligt provocerad av barn som inte äter till exempel grönsaker. Vi hade en av Ides kompisar här och så ville han, åt vi hamburgare och han vägrar äta någonting annat än bröd och kött. Och jag tyckte det var, alltså jag kan känna att jag blir så här oproportionerligt irriterad, det sa jag visserligen inte, men jag bara, men herregud, alltså du kommer inte att dö att ha lite gurka eller liksom en bit sallad eller en bit tomat på en hamburgare. Tvärtom,
nej, jag blir också skitirriterad. Jag bara, nej, så här äter du grönsaker.
Ja.
Och så får man väl se. Men det är ju rätt kul med barn, för att de tycker inte illa om en ändå. Alltså man behöver ju inte fjäska för barn för att
nej,
de ska tycka om en.
Det är faktiskt sant. Ja, det är faktiskt sant.
Det jag menade var det här med att jag önskar, det är klart att man inte kan gå in och liksom hjälpa barn som har det svårt när man själv är ett barn och inte fattar någonting, men en sak som jag kan göra mig lite förbannad, det är när jag själv fick känslan av att jag inte riktigt, att liksom min familj inte riktigt var fin nog i, du vet, eller fel på något sätt, förstår du? För jag växte upp i Djursholm med ganska många knepiga, ganska udda familjer som hade en väldigt, väldigt speciell, man ska säga, värdegrund som var ganska extrem.
Mm.
Men i min värld så visste ju inte jag vad normen var heller. Så då kanske det var liksom vi som var udda som då kanske inte var direktörer eller bodde i stor villa eller hade, du vet, det här stora materiella. Jag hade väl inte riktigt koll på allt det där, kanske. Men så här i efterhand så vet jag ju att det var ju, fanns ju familjer som tyckte liksom att vad är det här för konstiga akademikertyper eller liksom någon som, de spelar inte golf. Ja,
ja, men jag kan förstå det. Vi var på en middag, eller vi var först på en ettårsfest, sen på en middag igår och då frågade Vidde faktiskt på det första stället vad han viskade han och frågade att de här människorna är rika. Och för jag märker att han börjar nu få liksom en uppfattning om vad som är liksom att vissa människor har jättemycket mer än andra och folk här i LA har ju så otroligt mycket. Kan ha liksom så sagolikt stora hus. Och jämfört med oss som bor i en vanlig lägenhet är det en jättestor kontrast.
Ja, det är klart. Och det är lite tråkigt, kan jag tycka, när de börjar upptäcka det där.
Ja.
Men det gör de ju ofrånkomligen framåt 9-10 års åldern. Så är de ju så pass medvetna.
Karin, du skickade en så bra text åt mig. En intervju med Helena von Zweigbergk på DN, tror jag att det var. Som handlar om en ny bok hon kommer ut med. Vill du berätta något mer om den?
En ny bok som heter någonting i stil, vad heter den? Grejen med grejen? Nej, grejen med saker eller någonting sånt.
Grejen med alla grejer, något sånt. Jag kommer ihåg, jag fick ju faktiskt tipsa om böcker i Aftonbladet i december och då hade jag valt den här som en av dem jag verkligen ser fram emot att läsa. Grejen med saker heter den.
Ja, och hon var ju inne på redan i Totalskada som ju vi har pratat om här i podden. Ja. Den kretsar ju mycket kring laddningen i ting i och med att huvudpersonens hela
identitet
eller allt brinner ju upp och säger inte bara hennes äktenskap utan även hennes hem och alla saker och allting, familjens historik. Och sen så när hon liksom ska rädda de här sakerna som luktar helvete och är brandsvedda liksom och sen så gradvis inser att varför är det så viktigt för mig? Och så att man förstår ju att Helena von Zweigbergk har varit väldigt upptagen av den, engagerad i det här. Vad är det vi hoppas på med alla saker vi köper? Vad säger de här sakerna till oss? Och varför kan vi inte ens erkänna det för oss själva ibland? Det är otroligt läskigt när man väl börjar tänka på det och hur lätt det är att bli slav kring det där. Och det fick man också att tänka på den här rensningstrenden, Marie Kondo-grejen. För kom du ihåg när jag först läste den där Marie Kondo-boken?
Jag kommer ihåg det så bra att vi talade om den. Ja, men det var så flera år sedan vi talade om den här i podden.
Jag hittade den nämligen på en flygplats och förstod att det var någon form av bestseller någonstans. Om det var, jag kommer inte ihåg ens vilket land jag
du
var.
Du läste ju den på japanska, visst var det så?
Ja, absolut. Jag är ju helt flytande. Nej, jag läste den på engelska och då fanns den inte på svenska, men jag blev så fascinerad av hela grejen att den var så sekteristisk liksom. Och nu har ju det här blivit helt sjukt populärt. Det ska ju Marie Kondos hitan och ditan, det går Netflix-serier om hon, den här lilla kvinnan, åker runt och talar om för folk att de ska känna joy när de luktar på sina t-shirtar och sortera och vika. Hela den där vikningsgrejen, den är nästan roligast av allt. Ja. Va? Hur kan man gå på det? Funkar väl precis lika bra att stapla t-shirtarna i den här vanliga butiksvikningen?
Fast då ser man inte dem. Det förklarade Magnus faktiskt för mig igår på den här middagen. Att om man viker dem, har de stående, då får man en överblick.
Okej,
på den här samma middagen, vet du, det har jag inte med flera gånger.
Magnus är den sista jag kan tänka mig bli Marie Kondo'd för övrigt. Det där var läpparnas bekännelse, Magnus. Jag känner dig.
Så sant. Men alltså, folk snackar ju otroligt mycket om Marie Kondo, och jag har haft så svårt att inte nämna på den här boken vara den personen som är så där. Men ni vet väl om att alla som läser böcker talar om det här för liksom 5 år sedan, eller kanske inte så länge, men 3 år sedan. Och det är ju, att säga en sån sak är ju, gör man ju bara en björntjänst åt sig själv. Ingen gillar den personen.
Så alla tycker att man är dryg eller också kanske mig. Ganska töntig.
Ja, bett mig tungan och nicka. Men hör du, jag tycker att det är ett superintressant tema. Får jag läsa, alltså jag tycker det var så bra också den texten du skickat, men jag får läsa ett stycke ur den här intervjun med Helena von Zweigbergk, för det handlar ju, för hon tar ju det, jag tycker att hon tar det vidare, nu har jag läst boken ännu, men om jag har förstått det rätt, hon är vidare från det här, det som Marie Kondo gör, att man ska slänga ut skiten, utan hon funderar noga på, eller ännu djupare kring liksom, varför vi konsumerar, och liksom, är det liksom konsumtion någon slags andlighet, att när vi inte hittar, ja, men vi hittar någon slags tröst och lycka i att köpa grejer. Och det finns fin och full konsumtion också.
Ja. Men samtidigt som de skapar så mycket ångest. Ja, nej, men läs.
Ja, precis. Ingenting är så lätt att ironisera över som våra drömmar kopplade till konsumtion. Vårt inre är fint och djupt, till det yttre är ytligt och banalt. Vi ser gärna att saker bara är prylar, världsliga, försumbara, för det mesta onödiga. Ändå upptar det så mycket av vår tid och energi. Ändå varenda sak inburen med en förhoppning, ett löfte, en längtan. Om det så bara var att den här saken kan hyvla ost, eller att saken skulle kunna pigga upp ett fönstersmyg. Jag tycker det här var på något sätt klockrent, för saker är ju, alltså det är lite fint att säga att det är bara saker och liksom jag står över konsumtion, men det säger ju enormt mycket om mänskligheten eller om en själv, att man liksom, hur man försöker jaga den lyckan, den känslan av att vara en lite bättre och mer, kanske mer lyckad människa om man bara äger en viss sak, eller serverar liksom mat på en viss sorts bricka, eller har en viss sorts soffa. Ja.
Jag tycker det är sånt enormt hyckleri också ibland med vissa, förlåt, inte alla män, men vissa män och även kvinnor då, men som tycker att det är så himla ytligt det här med att shoppa och köpa saker, och de tycker så här, jag är helt ointresserad av det där inredning, kuddar och blaha blaha. Jag intervjuade en framgångsrik kvinnlig företagare som driver ett inredningsmärke. Och hon sa det att det händer henne då och då att hon sitter på något flyg eller på någon jurymiddag eller så bredvid någon annan framgångsrik entreprenör som kanske då håller på med någon sån här digital tjänst eller något annat sammanhang, och de liksom är lite så där småföraktfull över att hon håller på med manufaktur eller inredning då, mode, tillverkar saker, och tycker liksom att det är banalt på något sätt. Det är inte viktigt. Man räddar inte världen, eller man gör liksom ingen det har ingen samhällsnytta, eller det har ingen betydelse. Och samma människa som sitter och säger att det är så oviktigt med varumärken eller saker har ju i princip alltid på sig precis rätt armbandsur, precis rätt jättedyra funktions plagg, du vet. Den, den absolut senaste sneakersen med den rätta tjockleken på sulan från det där diskreta märket som bara den som vet, vet.
Liksom. Precis. En blinkning till dem som vet.
Och det är ju precis samma consumerism, liksom.
Ja, fan, där satt du fingret på någonting. Det intressanta är att bra finkonsumtion och fullkonsumtion. Det finns liksom, ja, men det finns liksom en klassaspekt där också. Att det finns saker som man köper för att det är otroligt, man säger att det här är bra kvalitet och det här är hållbart, och det är för min konsumtion lite finare än den som köper på H&M. Trots att
ja,
det...
och det är ett okänt märke. Det är ju superprestige, för att det handlar ju om att det inte alls... Om det hade varit helt okänt hade man inte köpt det. Utan grejen är att det ska vara känt för några få, men de rätta personerna. Så då är det ju de facto inte okänt, liksom. Det är ju som en, någon slags ädelsten eller någonting. Om ingen visste att det här vore en diamant, hade du köpt den då?
Ja, nej, precis. Alltså nästa grej måste ju på något underligt vänster vara att inte... köpa så mycket grejer. För jag tycker att Marie Kondo handlar ju också om att slänga ut grejer, allt som inte sparkar en joy ska man slänga ut, men det handlar ju också någonstans. Det handlar ju liksom in på liksom sophögar och alltså, allt man har, bara för att man gör av med grejer betyder inte att de försvinner, utan de finns ju kvar bara på ett annat ställe, vare sig det är en sophög eller en second hand butik eller någon annanstans eller i havet.
Men grundtanken att rensa ut saker som du inte behöver är ju väldigt sund. Den tycker jag är jättebra. Och helst också inte bara slänga dem utan försöka återvinna dem och så. Det är ju toppen. Så det är någonting som också gör att man får sinnesro. För det är någonting med saker som tynger ner en hela tiden, tycker jag. Oreda. Jag har... Trots att jag har så otroligt svårt för oreda har jag fruktansvärt dålig liksom, ordning i skåp och lådor och grejer. Huset är väl okej så, men jag kommer liksom, det är sällan som jag får känna att jag har tiden och orken att göra det där. Och jag går liksom runt och fantiserar kring hur fint jag vill ha det i mina garderober, och så gör jag det inte, för att det är alltid något annat som jag tycker är viktigare då.
Eller borde man liksom tala om, eftersom folk inte verkar sluta konsumera, borde man börja snacka om liksom att konsumtion som bara sparkar and joy, alltså inte bara för stunden, utan också är liksom på något sätt ha ett längre perspektiv. Tänka att kommer den här grejen att göra mig glad nu om 5 år, eller kanske till och med om 10 år, och där liksom, och där känner den där spark joy liksom stunden.
Ja, förmodligen, för att det där spark joy är väl ändå reptilhjärnan som, alltså jag kan säga, om jag tittar på skincity.se så sparkar det jättemycket joy när jag ser en superdyr fin kräm för 700 kronor, men jag om jag skulle trycka på köpknappen då varje gång så skulle det gå jättedåligt för mig rent ekonomiskt.
Men det som du sa, den förvandlas ju ganska fort i ångest. Alltså det är konstigt att känslan från att ha tryckt på köp, speciellt när man handlar på nätet tycker jag, så bara för det är som osynliga pengar, man vill ha någonting och sen vill man ha det ända tills det ungefär är på väg hem till en. Då känner jag ofta en sån här, behövde jag verkligen den här grejen?
Ja, jag tycker det är så ångestladdat. Det är mycket värre att köpa till exempel såna här dyra saker, typ hudvård eller så, på nätet än att köpa i en butik av någon anledning. Det känns så fåfängt och liksom syndigt. Jag vet inte varför. Det är bara så här trivialt. Och men det påpekar ju Helena von Zweigbergk också, att de där könsrollerna som är liksom inympade i konsumtion då, att kvinnor som kommer hem med kassar med någon dyrt plagg eller så i, alltså vad ska man säga, schablonmässigt då, en sån schablonscen, och mannen tycker så där, vad är det där för trams, hur kan du lägga 3000 spänn på ett par stövlar, och så går han och köper ett golfset då för 30 000, och då är det på något sätt en investering. Det pratar hon ju också om.
Ja, men vilka konsumtionsändamål som har högre status. Och nu ser jag otroligt mycket fram att läsa den här boken. Vet du, det kommer ut alldeles nu på våren, va?
Ja, precis, det gör den.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
För att prata om en dess diametrala motsats.
Ja.
Det är en bok som heter Allt jag fått lära mig av Tara Westover. Och den handlar om en kvinna som växer upp i en mormonfamilj, alltså helt avskärmad från det övriga samhället i någonstans i Wyoming eller ja, någonstans i agrara USA kan man säga. Och hon blir så där homeschooled fast ändå inte, för att pappan har... Man förstår liksom mellan raderna att han har någon form av bipolär sjukdom eller någon form av psykisk ohälsa som gör att han blir liksom ännu mer sekteristisk än den här kyrkan redan dikterar att han ska vara, så att säga, ännu mer dogmatisk och tycker att allt som inte är livet på gården och hans liksom normer och familjen är syndigt och kätterskt och fel. Och han har konspirationsteorier som liksom eskalerar genom för varje år då. Om det börjar med att han är misstänksam mot folk som inte är kristna naturligtvis, men sen kommer det här misstänksamheten mot regeringen och systemet, det här vaga liksom.
En svär blir bara mindre och mindre hela tiden.
Ja,
liksom.
Så plocka barnen ur skolan, de får inte ens plugga hemma för utbildning är liksom att man bekänner sig till systemet, och sen så börjar han hålla på med så här Illuminati, du vet, och det bara spårar. Sökt den här flickan då, när hon är 17 år så har hon liksom aldrig hört talas om förintelsen eller du vet, inte knappt umgåtts med andra barn. De tror inte på läkarvetenskapen då, så att barnen och familjen råkar ut för massor av skador då på grund av att pappan, ja, de får jobba i under väldigt tuffa omständigheter då på någon skrot och på gården och så, och då så ska de tydligen läka med hjälp av mamman sådana här örtmediciner och så.
Åh, fy vad vidrigt. Men det här är en roman, va? Det är ingen självbiografi?
Nej, det är en självbiografi faktiskt.
Wow.
Så att den är skriven av densamma då, jaget i boken, som är lilla syster i den här familjen. Nej, men den är helt fantastisk, spännande. Jag ska säga så här, nej, den är inte fantastisk ur ett litterärt perspektiv. Jag tycker att den är rätt stolpigt skriven. Den hade mått bra av en spökskribent kanske, eller en hård jäkla redaktörspiska. Det är någonting med språket som hela tiden liksom, det är omständligt och hon är inte så bra på att gestalta då, Tara Westover, men vad fan, hon, med tanke på att hon överhuvudtaget skriver det här, det är ju så intressant. Hon är född 86. Och hon har gjort världens akademiska karriär och doktorerat i idéhistoria och sådär, så att det är häftigt vilken jäkla resa hon måste ha gjort. Det ska bli kul att fortsätta läsa den.
Ja, men du får tala vidare om den i nästa avsnitt, för jag blev intresserad av historien, så jag vill helst att du berättar den för mig så att jag inte behöver läsa den själv.
Man blir också lite deprimerad över alla möjliga religioner där barnen då tvingas inordna sig i föräldrarnas världsbild och skärmas av. Det är psykisk misshandel. Ja, men du, vad hände mer? Kan vi inte bara ta ett litet break från böckerna och prata om det här vädret? Du snackar om att du hade något möte idag som blev instängt på grund av regn, och sen var det träd som hade ramlat ner. Vad är det som händer?
Ja, men alltså, det regnar ju otroligt mycket i LA. Jag ska intervjua en kvinna som forskar i etnicitet och brottslighet. Och hon ska köra ner från Santa Barbara, som ligger ungefär 200 kilometer norr om Los Angeles. Och så, vi skulle träffas redan på lördagen, men då sa hon att hon tyvärr inte kan komma ner för att det är så farligt att köra regn och flera vägar är stängda. Och det beror delvis på att det brann så mycket här för några månader sedan.
Och ja, men då det kan det ju bli sådana här mudslides och allt möjligt. Det är faktiskt rätt otäckt. Ja.
Och det hade ju blivit faktiskt. Jag läste att liksom en brandman hade omkommit igår för att på grund av en sån här mudslide på vägen. Och då flyttade vi den intervjun tills idag. Idag ska jag träffa henne, men då hörde hon av sig sent igår kväll och sa att ett träd hade blåst ner på hennes hus. Så liksom, alltså hon var tvungen att flytta, bara samla ihop sina grejer. Hon bor liksom på campusen, men drar iväg någon annanstans. Hoppas att universitetet kan hjälpa henne att hitta en ny bostad. Så det verkar myndigheterna uppmanar liksom också Los Angeles-bor att stanna inne på grund av de hårda regnen. Det handlar ju delvis om att ingen kan köra regn här liksom, så det är ju alldeles kaotiskt ute på motorvägen.
Jag vill bara påminna dig om att presidenten har sagt att det här med klimatförändringarna bara hittar på, så att bara så
ja, det är ju väldigt kallt, så det är ju ett typiskt bevis på att det inte är klimatförändring på gång, för det är så kallt i
Ja, ja, du tänker så. Ja, men det är ju tryggt ändå. Här är det också kallt. Ja, jag har ägnat hela dagen åt att skotta. Så att jag tror att det, i likhet med förmodligen resten av typ Svealand och Norrland. Så att imorgon kommer det nog vara... Om man är kiropraktor i Sverige just nu, så tror jag att det är en jäkla business. Alltså.
Oh, fy.
Men jag gillar att skotta, jag gillar snö. Jag älskar när det är så här enorma mängder snö. Det är, kanske inte om jag har bråttom och ska iväg och det går inga bussar och så där, men det är en söndag med barnen och jättemycket snö. Det är faktiskt väldigt härligt, tycker jag.
Ja, jag kan tycka att det är fint, men typ i en eller två dagar. Det är mysigt att vara ute som rosa på kinderna, så kommer man in och dricka liksom... dricker varm choklad och sitter vid brasan, men sen
ja, du är lite som hemmakat.
Ja. Ja, men så är jag. Men hörru, innan vi slutar vill jag tala om en sak. Det var en sak som slog mig när du sa att den boken du läste om att när kvinnans, eller visste inte om förintelsen till exempel.
Mm.
Och du vet vem podd vi talade om för det sex månader sen, men som heter Hur kan vi, som har en han som gör podden heter Navid Modiri.
Ja, just det.
Och
han är
nu. Och nu minns jag faktiskt inte exakt vad just det sa. Jag kanske var Alexander Bard som man intervjuade då. Och då lyssnade jag på det, så störde mig otroligt mycket på att den här programledaren inte ställde en enda kritisk fråga eller ifrågasatte några påståenden.
För att, ja, han lät barn hållas och bara bre ut sig om att feminismen precis. Är överdriven och mannen är hotad.
Precis. Ja. Och, men jag tänkte att jag måste ändå lyssna på några avsnitt på det, för att ja, men det är viktigt att liksom inte bara lyssna på sånt som bekräftar ens egen världsbild. Och nu måste jag, nu har den här samma personen som heter Navid Modiri, jag har intervjuat Ingrid Karlqvist, som tydligen är en förintelseförnekare. Och på förintelsens årsdag, alltså för...
Ja, det var förra söndagen när vi spelade in podd.
Ja. Då publicerade de det här avsnittet, en och en halv timme, där en person som tydligen, eller som, du vet, det är så typisk högerextremism, när man liksom inte kanske säger med så många ord att förintelsen aldrig hände, men som sprider ut så där kommentarer i stil med att det finns ju inga exakta uppgifter, eller det kan ju vara att det fanns en annan möjlighet, och det finns ju en viss propaganda anknutet till det här. Och så fick hon tala liksom en och en halv timme utan en enda kritisk motfråga.
Jag tycker att det är upprörande. Jag tycker också att det är osmakligt. Det är bara vidrig stil att publicera på förintelsens årsdag. Det känns som effektsökeri. Om han inte själv har någon sån åsikt.
I efterhand har han då gått ut och sagt att det var ett misstag, men det känns ändå som ett väldigt men det är ett väldigt konstigt misstag. Det, ja, om man blir lite konspiratorisk är det ju lätt att tycka att det är effektsökeri. Men jag känner också att det finns det finns så många problem med det här, för först känner jag att den här podden finansieras ju genom crowdfunding, och det finns en massa människor som gärna finansierar sådana här projekt, och det är ska man kunna tjäna pengar på att sprida lögner? Jag tycker det är så. Det finns ju en viss demokrati att vem som helst kan göra en podcast, om man tänker bra kan man nå hur många som helst, eller en podcast eller liksom en webbtidning eller en YouTube-kanal eller vad som helst. Men jag tycker det är extra viktigt i de här tiderna att folk förstår skillnaden mellan att vara vanliga människor som vill tjäna pengar och journalister som på riktigt är utbildade i att ställa kritiska frågor och framförallt göra research. Jag tycker att gör man en sån här otroligt känslig intervju, tycker att man kan, det är klart man skulle intervjua också en sån här person som den här Ingrid Carlqvist, men det måste kräva det att man gör otroligt mycket research och kommer med bra argument och sitta på fakta så man själv kan säga att nej, det där har du fel i, så jag gick inte alls till. Men om man bara sitter och liksom ger en sån person utrymme,
bara sändningstid utan några motfrågor eller överhuvudtaget. Precis, visa någon, spegla någon motbild eller någonting.
Exakt, då gör man ju bara sin egen podcast eller vad det är för forum till ett språkrör för det här fallet då, liksom för
det är inte journalistik, tycker jag.
Eller antifeminism eller liksom, beroende på vem man intervjuar. Och det är otroligt obehagligt, tycker jag.
Ja, det är jätteobehagligt. Det kan ju ändå att han har fått en massa pengar ifrån någon högerextrem organisation som har rekommenderat henne, och han bara, ja visst, perfekt, jag tar cashen, ger henne det här. Alltså, jag säger inte att det är så, men det finns ju inget som säger, nu låter jag ungefär som någon sån här klimatförnekare, det finns inget som säger att det inte är så. Nej då, men
Nej, jag förstår vad du menar.
Men journalistik för mig är ju att man, liksom, man är skyldig som journalist att på något sätt göra en ansats till att visa att det kan finnas två sidor av samma mynt, och som du säger, göra en grund research.
Ja, alltså det gör man ju inför en intervju, gör man ju research och funderar på frågor, och kanske till och med funderar på vad kan jag få för svar på de här, vad är en följdfråga? Följdfrågor är överraskande sällsynta och otroligt viktiga.
Ja, jag blir jätteledsen av att höra det här. Jag tycker det där är vidrigt, helt enkelt. Usch.
Men hör du, ska vi tala om något gladare innan vi slutar?
Ja, vad ska det vara?
Ja, jag tänkte fråga dig vad du ska läsa nästa vecka. För jag har aldrig själv något bra svar på det.
Ja, jag ska fortsätta med mina resten av de här två halva böckerna. Så vill jag tacka så mycket för att ni skriver också, och jag vill att ni fortsätter att göra det. Det är jätteroligt att höra små liksom klipp ur era liv och synpunkter. Ni behöver inte tycka att det vi säger är bra heller, utan skriv gärna och säg något annat. Men
säg det på ett snällt sätt.
Precis. mellanraderna podden@gmail.com, och så finns vi på Instagram @mellanraderna podden och på Facebook.
Ja, det heter vi Mellanraderna podden också. Där fick jag förresten ett meddelande, eller vi, men eftersom du inte finns på Facebook så det är sånt emot dem. Tipset om Rachel Cusks Transit, som vi faktiskt har talat om i den här podden, och sen minns jag att tyckte väldigt mycket om.
Ja, och nu har ni fått det tipset också.
Får jag tipsa om ännu en sak förresten, medan jag är på gång? När jag försökte tänka igenom mitt bokår 2018, märkte jag att jag verkligen inte minns vad jag har läst. Så jag började använda Goodreads, där jag skriver ner varje gång jag avslutar en bok. Och det är ganska fint att se hur mycket, när det börjar bli fler och fler böcker, och att säga att just det, den där läste jag också. Så det är något som
ja, alltså
som är
Goodreads plattformen, den sajten. Ja.
Just det.
Ja. Bra, Peppe. Du, vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Ta hand om dig, Karin.
Puss och kram.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.